Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Alef, det blir en bilpodd igen. Denna gång har vi rullat en liten bit i natten här vid 1:30 tiden utanför Eskilstuna. Drar vi på den här inspelningen. Vi har väl hunnit smälta det här lite grann nu i alla fall, kan man väl säga. SSK förlorar sista matchen med 4-2 och åker ut ur slutspelet i 4 raka matcher mot Karlskoga. Mm. Och ja, vi har pratat med en rad spelare, tränare, ledare och alla är väl ganska överens om att det här är ett rejält fiasko.
Ja, det är alla överens om, av de som vi pratar med. Man kan ju säga så här att det blev en ganska klar förlust ikväll. Beror ju på att man hamnade i ett 0-3 underläge. Vi vet ju hur svårt det är att vända ett sånt underläge. Och Karlskoga kunde komma ut och spela helt avslappnat. Med självförtroende. Fick ju tidigt mål också. Som de kunde gå på. Ja, och SSK hade inte energin helt enkelt för att störa Karlskoga här ikväll.
Nej, det är ju som några spelare också påpekar, det här är ju deras sämsta match spelmässigt i det här slutspelet. Och det var man inne på innan också, men det är ju flera spelare som säger också att det var energilöst, de var inte där riktigt. Och det var inte bra helt enkelt.
Utan luft gick ur den här serien och i laget efter match 3. Skulle jag vilja påstå. När den går till den femte övertidsperioden också och Karlskoga avgör och skaffar sig det här 3-0 överläget.
Ja, på vissa av spelarna låter det nästan som att den luften gick ur efter match 2. Alltså att när SSK förlorar båda sina hemmamatcher. Men det är klart, hade de vunnit match 3 så hade de ju, det hade nog blivit något annat i alla fall.
Ja, jag tror man hade fått energi av det. Ja. Men där kan man ju vända på hur mycket man vill. Jag tyckte Linus Widell sa en intressant sak, att hade de vunnit första matchen så hade de inte hamnat i det här läget i alla fall. Alltså de hade ju, så att hela, man kan argumentera för att hela serien vänder efter match 1 redan faktiskt. Att man tappar liksom hemmaplansfördelen, eller man tappar den första hemmamatchen. På så surt sätt också som det var då.
Han argumenterar ju för det i alla fall. Och även liksom hur de förlorar de här 3 första matcherna. Med att klanta till det på olika sätt. Eller att inte spela tillräckligt bra på olika sätt. Alltså att man inte kan försvara den här 2-1-ledningen i match 1. Att man inte kan göra det i match 2. Att man...
Ja, man vänder runt i match 3.
Ja, man vänder match 3 men man tar den här 6 man på isen och förstör för sig själva på det sättet. Att det är de detaljerna egentligen som enligt Widell i alla fall avgör. Och det kan man väl, ja, det kan ju han få tycka överlag så... Ja, men om vi ska dra några faktorer så där som vi nu när vi har fått smälta det här lite grann. Vi är väl ganska överens om den första och mest uppenbara, att det är just produktionen framåt. Måltorkan som har varit så ihållande så länge.
Ja. Och att man insåg faran för sent. För nu pratar man ju om det. Nu är man ju, efteråt så är man ju väldigt öppen med att man pratar om att man gjort för lite mål och att det liksom har varit ett problem. Jag tycker kanske att man inte har tagit tag i det riktigt under liksom tidigare skede av säsongen. Det skrev jag i min krönika också mycket om det, liksom att man tog målskyttet för givet här. Att det skulle liksom lösa sig. Man hade många spelare som har gjort många mål. Liksom flera spelare hade man ju. Det var liksom inte bara 2-3 stycken, utan det var ju ännu fler. Man hade gjort näst flest mål i serien tillsammans med Björklöven. Så man litade liksom på att det fanns någon form av kunskap där. Men när vi kom till kritan så gjorde SSK för lite mål i den här matchserien.
Ja, alltså man gör bara 7 mål på 4 matcher i slutspelet. Och det säger ju sig självt. Men även om man tittar bakåt så är det ju, vi tittade ju lite på det här, hur långt bakåt den här måltorkan sträcker sig, och det är ju väldigt länge. Alltså man, det beror ju på lite hur man ser på det, men jag tror...
Ja, jag valde att kolla på Västervik, men ja, du har tittat ännu längre tillbaka.
Jag tittade lite längre tillbaka. Det var ju en... De hade ju precis efter jul, kan man säga, efter nyår, så hade de en väldigt intensiv period med matcher. De spelade 6 matcher på 10 dagar och avslutade med en dubbel mot Västerås. Och då gjorde de en del mål ändå. Det är ju ett tag sedan, men som jag minns det så tyckte man väl inte att spelet var så där fantastiskt då. Men de gjorde i alla fall en hel del mål.
Ja.
Bland annat 9 stycken var det väl mot Västerås till exempel i de 2 matcherna. Men efter det så kom man in i en lite lugnare period. Ja, det är egentligen därifrån och framåt. Så ska jag se om jag kommer ihåg rätt där. Men jag tror att det var 36 mål på 16 matcher. Och det är... Hur som helst så var det ett snitt på ungefär 2 per match ända sedan dess. Mm. Och det är ju egentligen bara i 2 matcher. Det är bara i 2 matcher som man gör mer än 3 mål. Det är en 4-2 seger mot AIK och en 7-2 seger mot Västervik.
Mm.
I övrigt så gör man aldrig mer än 3 mål i någon match.
Nej.
Och det visar ju bara att den här måltorkan har ju egentligen hållit i sig väldigt länge. Och sen har det funnits olika nyanser av det när man har ändå slagit Djurgården, slagit Björklöven. Man har spelat väldigt bra och skapat jättemycket chanser mot till exempel Björklöven borta, men inte gör mål. Mora borta, gör inte mål. Brynäs borta, gör inte mål.
Mm.
Men man tänker ändå att men det här spelet kommer vara så himla bra och vi har målskyttar i laget, så att i slutspelet så kommer det här säkert ordna sig.
Mm.
Så att jag köper ju din vinkel in i den här krönikan helt och hållet, att man har tagit det här för givet och man har på något sätt räknat med att får vi bara spelarna att slappna av och så länge man hittar tillbaka till det som man kan och det som man bevisligen, ja, alltså det är ju man har ju en rad spelare som har presterat i sin karriär tidigare.
Mm.
Så hittar man bara det, får man spelarna att slappna av och att spela sitt spel och sådär, så kommer det att lossna. Och att man har varit ganska trygga i det och försökt. Tränarna har ju liksom väldigt tydligt valt det spåret att försöka jobba med tryggheten och förtroende och så vidare.
Mm.
För att få det här målskyttet att funka. Och nu med fast i hand så har det ju inte fungerat. Och det är väl just det, att liksom, vad skulle man ha gjort annorlunda? Skulle man ha kört någon form av hårdare stil då istället?
Mm.
Att, ja, vad finns det för alternativ då? Det är att bänka spelare.
Ja, att man skulle ha vågat ta de lite tuffa besluten där i slutet av grundserien när man ändå var överflödig. Mm. Men när Jakob Jarkelius stod utanför laget, då kanske man skulle ha låtit någon av de ledande spelarna få sitta en match på läktaren. Bara för att liksom göra en markering om att det här duger inte. Vi behöver dig bättre än så här i slutspelet.
För hot om petningar, det var ju någonting som Bogren ändå pratade om ett par gånger. Och det var även under den här perioden, kommer jag ihåg. Jag vet att jag stod i Gränby ishall och pratade med honom om det. Jag vet att vi pratade om det efter träningar. Att liksom, är alla spelare möjliga att peta? Och det var ju liksom tydligt besked att ja. Liksom,
mm.
Alla från Videll till Macke, till Liljevall, kaptenen, är liksom möjliga att peta. Men det är ju egentligen inte gjorts.
Nej.
Det enda som har varit något litet petning, det är väl att Blomstrand har varit 13:e forward ibland.
Ja.
Ett par gånger. Men det är ju aldrig någon som har varit helt utanför och inte fått spela alls till exempel. Sen, ja, jag vet inte om det är det som hade varit lösningen på det heller.
Men hade skickat en signal till spelarna att man måste upp i målskyttet. Att det måste bli bättre, vassare avslut. För vad händer när man inte gör mål? Jo, för då sätter man sig i skiten sen. När det bara står 2-1 i de här tajta matcherna, de 3 första mot Karlskoga. Och då blir det stressat, det blir nervöst. Så ska det inte behöva bli. För att då kanske man har gjort ett 3-1 mål. Man kanske har tagit en 2-0-ledning istället för bara 1-0. Vi minns de här matcherna när 1-0-målet kom sent in i andra perioderna. Och då var det bara 1-0. Och 1-0 är ingen ledning i hockey.
Nej, precis.
Utan där som, där skulle de ha liksom tagit betalt, som Zachrisson sa till mig liksom, att de tog inte betalt helt enkelt. Det måste man göra i slutspel.
Nej, och ja, förutom måltorken, jag tror vi kommer ju nu de kommande dagarna, eller det beror på hur lång tid det tar helt enkelt, och prata med så många spelare som möjligt, försöka få deras bild nu i efterhand av vad som hände och varför och vad kunde man ha gjort annorlunda, och just det här med att liksom, om man skulle ha petat spelare helt, det är ju bara en, det är ju bara en faktor som vi kan spåna fram här och, ja, och lyfta fram så att säga, men det är ju de själva som kanske har, eller det är de som vet bäst själva naturligtvis vad, hur det har varit på insidan, hur man har pratat om det här med målskyttet, vad man har gjort åt det, om det har varit tillräckligt egentligen, och det är den, det är deras bild och deras tankar som vi ska försöka få reda på och förmedla vidare på olika sätt, så att det kommer vi att göra nu de kommande, ja, jag höll på att säga dagarna, veckorna, men man vet aldrig hur lång tid det tar med de här dokumenten som vi brukar göra.
Nej, det är samma sak för oss som för SSK. Det är ingenting man vill hastas ur heller.
Nej,
man vill göra en grundlig analys här. Precis. Det kommer vi göra, det kommer SSK göra.
Så det kommer vi göra, och vi kommer försöka gå till botten så mycket vi bara kan med den här säsongen och varför den slutade på det här sättet. Men om vi bara ska ta fram några ytterligare faktorer. De går ju naturligtvis in i varann lite grann. En grej som jag vill lyfta fram är ju just det som också flera pratar om, det här med att de bästa spelarna har inte varit, ja, de har inte varit som bäst i slutspelet, och egentligen inte heller under grundserien. Det går in lite på det här med målskyttet, men jag tycker att det finns alldeles för många som inte presterar särskilt bra, och av olika anledningar. Det är väl oklart varför, det är ju samma sak där, det får de ju försöka, eller förhoppningsvis får vi veta det, om det finns några underliggande orsaker eller bakomliggande orsaker.
Ja, Marcus Eriksson sticker ut, det är bara att säga det direkt.
Absolut.
Det är alltså seriens poängkung som står på noll poäng nu på de här fyra matcherna.
Sågade sig själv efter match 3 en text som vi skrev. Och visst, han var ju väldigt nära att avgöra match 3 då, med det här skottet i stolpen som han har i förlängningen. Men samtidigt så har det ju varit väldigt lite från hans sida, får man ju säga.
Ja.
Väldigt lite av det man har sett i grundserien. Där han har ju dominerat matcher på ett helt annat sätt.
Och jag vet inte om det är någon ovana med slutspel eller någonting sånt. För hans spelstil passar ju inte i de här matcherna.
Nej, det verkar ju nästan så. Och
han hade behövt vara lite rakare. Alltså, ja. På något vis. Alltså. Utan det blev lite för smånätt ibland. Och det blev liksom någon för svår passning.
Han gillar ju att diktera tempo. Och han gillar att vänta in lägen. Och gillar att göra saker både på stor och liten yta. Alltså han kan ju göra väldigt bra saker på liten yta också. Men jag tror att i slutspelet så har det ju blivit att motståndaren är mycket mer aggressiva. Och särskilt på honom. Mm. Naturligtvis är ju han en spelare som motståndarna pratar om hur man ska stoppa.
Ja.
Och det är ingen snack om att de har lyckats med vad de nu än har gjort för att stoppa Mark Eriksson. Men en sån sak måste ju vara att de har legat väldigt hårt på honom. Varit väldigt aggressiva. Försökt att ge honom så lite tid som det bara går, och nästan plockat bort honom att ligga väldigt nära hela tiden, och det har de ju lyckats väldigt bra med.
Ja.
Så verkligen, alltså han hade, precis som du säger, jag håller med om det, han hade behövt ett rakare spel, han hade behövt anpassa sitt spel så att det funkar i den lite mer intensiva hockeyn som blir i slutspelet. Och han är ju självkritisk naturligtvis. Det är ju klart att det är ett jätteavbräck såklart att poängkungen, hela ligans poängkung, inte gör en enda poäng i slutspelet. En annan är ju Daniel Norbe.
Ja.
Som har, nu har jag inte kollat sen vi spelade in sist, men tidigare så hade han i alla fall mest avslut, mest skott i hela laget. Sköt ganska mycket idag också, tror jag.
Men det träffar forward, alltså det träffar alltid försvarande forward.
Ja.
Och sen hade han ju den här olyckliga slarvet till 3-0-målet också.
Precis, ska lägga en passning i powerplay i mittzonen över till andra sidan. Men då kommer ju Gustav Torell där och lyckas ta den på volley och åker fri och gör mål.
Ja, och då är det tack och godnatt.
Det är ju det. I slutändan är det ju det som blir det avgörande målet faktiskt, eftersom SSK ändå får in 2 stycken till slut. Men det var ju ändå kört då vid den tidpunkten. Då, så att säga. Det var ju 4-1 och sen en reducering till då. Men Sebastian Norbe, ja. Jag ska väl säga det, Daniel Norbe, ja, vi kommer väl in lite grann på det här med skadorna strax, men han är väl en av dem som har haft någonting, tror jag. Vi kan komma in på det strax. Sebastian Dyk, tänkte du säga.
Ja, nej, men alltså, gör ju sin bästa match i den här matchen. Men han var ju också självkritisk.
Ja.
Kom inte alls upp i nivå i de tre första matcherna. Han var ju liksom inne på att han tänkte för mycket liksom på det hårda jobbet, att det var det som skulle liksom ha tagit ifrån den här kreativiteten, och att han inte blev tillräckligt avslappnad i avslutslägena. Han var inne på det. Jag ska lyssna igenom det och skriva den texten. Så det jag kan säga är det kort i alla fall. Men han har inte gjort ett mål alls. Nu missar han Östersunds matchen. Sista.
Ja.
Men han gjorde mål senast mot Nybro borta. Sen har det inte blivit ett enda mål där från hans klubba.
Nej, alltså... han var ju i bristande konkurrens och var väl en av de bättre SSK-spelarna i den här fjärde matchen. Och som du sa, det var väl hans bästa. Men det är fortfarande inte på den nivån som förväntas. Och jag tror att... Jag skulle tro att Sebastian Dyk har levt med de här höga förväntningarna som en tyngd på sig själv hela säsongen egentligen.
Ja.
Från att det började med den här jättemotgången där han var skadad och hade det tufft, och sen så kom han ju aldrig igång riktigt. Det tog väldigt lång tid. Och sen så hade han ju en period någon gång efter årsskiftet när han gjorde en del poäng.
Ja, då var ju helt ett tag där.
Och han har egentligen på andra halvan av säsongen så har han väl gjort hyfsat med poäng och petat in någon sådär ganska frekvent ändå. Mm. Men inte liksom så på den nivån som man hade förhoppats. Eller som var förhoppningarna, ska jag säga, som man hade hoppats på. Definitivt, alltså, det är ju den typen av spelare som måste kliva fram. Ludvig Blomstrand har vi ju berömt för sitt jobb och så vidare, men räknade ut här, jag tror, sa jag 18 eller 16? Kommer inte ihåg. 16 eller 18 matcher i rad utan mål. Och är det någonting han gör så är det väl mål. Det är ju hans skott som ska vara grejen, men ja. Han har ju inte alls använt sitt skott eller fått användning av det.
Han kanske gjorde sin blekaste match då, men jag tycker ändå var, som du säger, ändå var hyfsat. Han hade ju något stolpskott. Jag kommer inte ihåg exakt vilken match det är. Det var, men han hade ju något läge i någon förlängning, var det inte så, när det tog i stolpen?
Ja, precis. Bröt in. Jag kommer inte ihåg om det var en förlängning just.
Nej, det kanske inte heller var. Men det hade ändå varit viktigt eftersom SSK inte gjort... Vad sa du? Många mål? Du var inne på det i början. 7 mål på 4 matcher här.
Precis. Som SSK har gjort, ja. Ja, precis. Jo, stämmer. I kvartsfinalerna. Nej, precis. Johan bröt in från sidan och slog väl ut målvakten där, men pucken stannade på mållinjen. Och hade ju lägen idag också. Han har ju ett jätteläge i slottet när han får halvträff eller inte ens träff alls, knappt på pucken.
Så han hade ett annat läge också i slottet där han tyckte att han borde ha gjort mål. Mm. De här matcherna flyter ihop lite grann, ni får ursäkta oss där. Men det blir liksom, det är för många missade lägen. Även om de inte skapas mycket idag då, kanske, men det blev en annan match idag också, ska vi säga.
Nej, men det finns ju naturligtvis fler. Jag tror att vi kommer...
Emil Alba måste man nästan också nämna.
Ja, men visst, absolut.
Jättefin grundserie, liksom mycket mål. Men hamnar också i det här liksom missade lägen. En del oflyt, liksom, en del oskärpa. Liksom. Det var mycket ramträffade på Alba. Var det inte det i slutet av grundserien?
Ja, det kanske det var. Jag kommer inte ihåg det så specifikt faktiskt att han har träffat ramen mycket. Men definitivt inte gjort särskilt mycket poäng. Nej, tyvärr, alltså inte producerat särskilt mycket sista, vad det nu kan vara, veckorna i alla fall, kan vi nog säga med säkerhet i alla fall. Och sen, jag tror inte att det har att göra med någon Färjestadskontrakt eller något sånt där egentligen, utan det är bara... andra saker. Jag har väl misstänkt att han har varit skadad och haft lite grunder för det och uttryckt det också. Nu har jag fått lite avslag på det, att det skulle vara så. Men,
ja, han blev ju sjuk precis som alla andra, jag vet inte när vi kom in på det. Men...
Ja, vi kan väl ta det nu. Alltså jag tänkte bara säga det, att vi har ju... Det finns ju många spelare att nämna säkert, och jag tror att vi kommer väl göra det, att nu blir det här som ett bonus-slutspelsavsnitt. Men sen i veckan så kommer vi spela in ett vanligt avsnitt som kommer ut på onsdag, och då kan det bli så att vi sitter och pratar om alla spelare och deras säsong och analyserar och går lite mer in på varje spelare så. Nu blir det mer som en ja, lite reaktioner, även om jag har hunnit tänka lite grann, så blir det inte mer reaktion direkt efter den här förlusten och det här fiaskot och misslyckandet. Men ja, skador och sjukdomar har ju varit en faktor naturligtvis. Och det har varit ett gäng. Jag nämnde Daniel Norbe, som jag tror har haft någon form av handledsproblem. Vi vet ju att Viktor Gran skulle ju kanske egentligen inte ha spelat i den här matchen idag.
Nej, förmodligen inte. Om det hade varit en vanlig grundseriematch hade han inte spelat.
Nej.
Och det var därför Åsberg Rep var med på matchvärmningen idag som en säkerhetsåtgärd.
Precis. Viktor Gran fick åka i egen bil med ledare till matchen. Han fick inte åka med övriga laget just för smittorisk. Men spelade alltså ändå matchen då. Och det var... Det kan man ju räkna ut själv då, att det var ju knappast särskilt optimala förutsättningar att spela.
Nej, men de har ju åkt på massa sjukdomar framförallt.
Ja, Victor Liljegren, Emil Alba har sjukdomar nyligen. Ja. Mika Pitkinen är en av dem som har dragits med någon slags halsfluss. Det har varit halsfluss på vissa i laget. Och ja, vem fan får halsfluss nu för tiden, vill jag säga.
Men alltså... och Victor Liljegren har dragits med någon infektion i kroppen, säger han. Och han säger också att han har inte varit sjuk på flera år. Men just nu så blev han det då. När det är mest viktigast liksom läget på säsongen.
Mm. Och det är klart, alltså, det är som Georgsson säger i den intervjun jag gjorde med honom. Att det här är inga undanflykter egentligen. De har så pass bred trupp så att de ska kunna hantera det. Och det tycker jag, för att det, trots alla de här skadorna och problematiken så har de ju haft sina lägen. Men de har inte satt dem. Och... ja, måltorkan är ju det mest prekära, och jag tycker att de har haft chanser tillräckligt för att vinna matcherna och spela tillräckligt bra för att vinna matcherna också. Så att jag tycker inte man ska skylla bara på det.
Nej, men det här med bred trupp, alltså, du kan ju, jag menar, det är fyra forwards, när var de borta i talen, både Alba och Liljegren saknas på grund av tyngden, liksom, eller saknas med deras tyngd. Sen har du båda kanadensarna borta. Duktig tekare i Turgeon, Matheus. Alltså, det blir tunga tapp också. Man kan ju inte... Hur bred trupp kan man bygga egentligen? Du kan ju inte bygga så mycket bredare trupp än vad Georgsson har byggt. Men det spelar ingen roll hur bred den är. Eller hur, förstår du vad jag menar? Alltså, de blir för utslagsgivande, de här tappen på spelarna. Och sen kan man... Vill man inte skylla på det om man inte vill. Men jag är nog inne på att... Det liksom blir oundvikligt att det ändå blir avgörande här. Mm. Faktiskt.
Jo, det blir avgörande, men jag vill ändå bara... Jag tycker ändå att så pass som man ändå har skapat chanser och så pass som man ändå har spelat bra, så borde man ha kunnat få ut mer ändå. Alltså, med tanke på vilka spelare vi just har nämnt som har spelat och inte gjort mål. Att Marcus Eriksson är 0 poäng, Blomstrand 0 poäng, Dyk nästan 0 poäng exempelvis. Mm. Alltså, det är ju spelare som ska vara liksom 1 poäng per matchspelare egentligen.
Ja, ja, ja.
Så att, men Blomstrand har ju inte varit det på hela säsongen, Dyk har ju inte heller varit det. Macke har ju varit det men fallit bort nu i slutspelet.
Men det är frågan också om som Liljegren säger att det liksom verkar gott någonting i laget. Att då har du liksom, kanske har spelare då som är lite nedsänkt av något liksom.
Ja,
som ändå spelar.
Säkert. Och Linus Widell har ju också haft sin skadade fot, som han säger ju det efterhand här, att hade det inte varit slutspel så hade han ju inte spelat de här matcherna, utan då hade han behövt ungefär 2 veckor till på sig att rehabilitera för att komma tillbaka. Så att även han har ju spelat.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det verkar ju som att det i slutändan är en lite halvsargad trupp sådär. Ja. Men sen vet man ju inte, liksom, Karlskoga har inte haft särskilt många spelare borta, men de kan naturligtvis också ha spelare som har skador och skavanker.
Ja, men
de har inte samma bredd på truppen heller. Nej. Så där kanske det är att de blir tvungna på ett annat sätt också att spela.
Men de, ja, men de har ju kunnat matcha sig samma lag i alla fyra matcherna här.
Ja, det har de gjort.
Och det har ju varit en fördel för dem.
Ja. Jo, och detta också trots att de har spelat tre matcher fler också i det här slutspelet. De mer, fler matcher på kort tid.
Ja.
Men ändå så, ja, som nu i den här fjärde matchen så är det ju de som har energin och...
Ja, för att de fick tredje matchen också.
Ja, precis.
De fick energi av det. Ja. Så det hade varit intressant att se SSK åtminstone vinna match tre liksom. Mm. För att se om man sen kunde ta hemma matchen för att se då om det skulle hända någonting med Karlskoga-laget. För det fanns ju perioder i den här serien där SSK tryckte ner Karlskoga.
Ja, ja, ja.
Där alltså, SSK hade mer ork.
Ja, match ett och två tycker jag absolut. Och man visade också i förlängningarna.
Ja.
Det var ju någon förlängningsperiod där man var tillbaka tryckt av Karlskoga, men där man också vände tillbaka det till att göra det mycket, mycket bättre i nästa övertidsperiod. Så att nog har man haft orken egentligen. Det är därför jag tycker att liksom skadorna, det är klart att de spelar roll, men jag tycker ändå att man borde ha kunnat göra det bättre. Och sen, det är det som är så sjukt också, att det är ändå tre matcher som går till förlängning där det är...
En hare nu som vi stannar för här, bromsar in lite.
Fan, springer åt höger.
Ja, så klarar du dig.
Ja, nej, men att det är tre matcher som går till förlängning och det är så pass lite som skiljer. Så att det, alltså, det krävs så lite för att SSK skulle ha vunnit en eller två. Åtminstone kanske av de där förlängningsmatcherna. I den bästa världen hade man ju kunnat vinna alla tre egentligen, sett till att det finns ju verkligen chanser åt båda håll i de här förlängningarna.
Nej, men någon match borde, även om man har en måltorka, så borde någon match ha varit liksom 2-1 och sen sista i tom bur och ta en match liksom och vinna med 3-1. Eller hålla undan, stänga, men det har man ju inte heller gjort. Man har ju släppt in sena mål.
Nej, och det är väl ganska tydligt också att det här har varit mentalt påfrestande att de har hamnat i det här läget. Dels att de tappade båda sina hemmamatcher och också liksom den pressen de har känt på sig själva. Och de har ju insett att det här håller på att gå åt helvete, det håller på att bli fiasko. Och det är ju det vi har varit inne på ända, även efter att både efter 0-2 i matcher men också efter 0-3, att det är därför man inte vänder ett sånt här underläge. Det är därför inget lag har gjort det i svensk hockey.
Nej,
för att det är så pass mentalt prövande.
Ja, ja.
Att man kan inte bortse från alla yttre omständigheter och alla förväntningar och press som man har på sig. Och bara gå ut och spela som det inte finns. Det går helt enkelt inte. Så, och det kunde inte SSK göra heller. Man var inte nära att göra det.
Nej, och framförallt inte med fullt lag. När de inte har fullt lag heller.
Ja.
Det är väl en sak om du har fullt lag och känner liksom, men det hade varit intressant att se det här SSK-laget med alla friska och hela. Mm. Vad hade de kunnat gjort då? Pitkinen till exempel, med den spetsen, vi var inne på det.
Ja.
Han åker på en jävla halvfluss här alltså.
Ja. Ja, det är sjukt. Det är, kan man säga, bokstavligen. Nej, men alltså det är en sån grej också, jag menar, som sagt, halsfluss liksom, det är ju antibiotika och liksom, det är inte någon vanlig förkylning heller, utan...
Nej, och det är en spelare som gjorde en poäng per match, som vi visste att det fanns spets i, som inte kanske var smittad av den här måltorkan, om vi ska prata sjukdomar liksom.
Nej, och sen i allt det här så...
Förlåt, men det var ju faktiskt han också som klev fram i de här Djurgårdsmatchen till exempel.
Precis. Nej, men, det är
han väldigt... sminkade liksom över måltorka på något vis, Pitkinen, tycker jag.
Ja, nej, men man kan ju också ställa sig frågan liksom, vart hade SSK varit om inte Pitkinen, Harlestam och i smån då Videll kanske hade levererat ändå någorlunda. Alltså, vad hade hänt då? Hade man ens haft någon chans överhuvudtaget?
Nej.
För att det är ju... Ja, det har vi pratat om tidigare i podden. Alltså, det är ju nästan bara de som har skapat någonting offensivt. Videll, ja, inte så jättemycket egentligen. Utan det är ju... Det har ju varit Blomstrandskedja och Arlestamskedja med Pitkinen. Det har ju varit de som har skapat de flesta avslutslägena i SSKs matcher. Ja. Så att,
Ja, det frågar om inte det här Pitcairn-tappet inför match 3, alltså att luften går lite ur där också, alltså att man tappar honom där. Och det påverkar PP också, vi ska komma in på special teams.
Ja, du kan ta det lite snabbt bara, det hänger väl ihop med allt annat.
Ja.
Men det, ja.
Nej, men man tyckte man kunde se då i något av PP-tillfällena att man bara spelar pucken med, vad heter det, bolla grins med varandra på. Mm. Man passar bara pucken fram och tillbaka. Det är ingen som vågar kliva fram och ta ett avslut. Och ta så avslutet då, oftast Norrby då ja. skjuts det på den forward.
Nej, men det har varit mycket så, skott i täck eller skott utanför, så man inte får till avsluten heller. Idag tyckte jag ändå, när man hade 5-3 läge till exempel, så matar man ju på med skott, men det leder ju ingen vart. Så att nej, det har också varit för dåligt. Och även boxplay har ju varit för dåligt.
Ja, ja.
Och det var dåligt in i slutspelet. Det var så dåligt, ja, större delen av säsongen. Det blev lite bättre, men inte särskilt bra ändå.
Nej.
Och det var aldrig särskilt bra.
Nej.
Egentligen. Och det klarade man i grundserien genom att man inte var... Man var ju ett av lagen som släppte, eller drog på sig minst utvisningar.
Ja.
Och då blev det ju inte lika kännbart heller.
Nu börjar man dra på sig utvisningar istället i den här serien.
Ja.
Tummade på disciplinen.
Ja. Nej, men vi nämnde ju några som var bra. Jag vet inte om det är några fler att nämna egentligen sådär. Men de som har höjt sig i slutspelet är väl... Framförallt är det väl Hampus Salestam.
Ja.
Kristoffer Liljevall.
Ja, de jag nämnde då som kommer undan lite grann då, det är ju de två då, Dahlström och Widell i ursäkta naturligtvis.
Mm. Nej, men fjärdekedjan tycker jag väl ändå har gjort det bra så liksom, men det är ja, lite mer kanske man skulle vilja önska. Överlag så tycker jag att SSK har inte varit det här tunga, alltså det här laget som har gjort, som motståndarna känner att fan, nu kommer det göra riktigt jävla ont här att spela mot SSK. Det här kommer bli jobbigt. Så som de faktiskt har varit tidigare på säsongen. Det laget har ju inte SSK varit på rätt lång tid nu. Och man har ju tänkt lite grann att ja, men det är slut på grundserien snart. Och det här kommer ju naturligtvis... Det här laget kommer ju hitta tillbaka till det när det väl är slutspel. Det är klart att det här rutinerade laget kommer gå in och bara kötta i slutspelet sen.
Ja.
Och det gjorde man till viss del i match 1. Där kom man ut väldigt starkt.
Ja.
Men Karlskoga mötte också upp det med sin liksom gruffighet, grinighet, grisighet. Och tog ner SSK lite grann där. Och sen, jag vet inte, det var som att SSK kom av sig efter det.
Ja.
Man var inte alls lika dominanta sen efter det där. Match 2 var man bra, men det var inte alls, det var inte det där hårda spelet.
Nej.
Och det kanske har att göra med att det är många som varit skadade, slitna, halvsjuka eller krassliga och inte haft 100% energi fullt ut. Och att då har man inte tagit ut sig på det sättet. Kanske, jag vet inte. Men det blir ju bara en spekulation. Men det är i alla fall tydligt tycker jag att SSK har ju inte varit det här laget som det här fruktade laget att möta.
Men det känns som att hela laget har varit nedsatt av något helt enkelt.
Ja. Och det kan ju vara som det du säger, att det har gått någonting genom laget som ändå har gjort att spelare har kunnat spela, men att de inte är friska till 100% och har inte orken helt och hållet och så vidare. Vilket samtidigt blir motsägelsefullt eftersom man i en femte period två gånger kan vara det bättre laget.
Ja.
Så att, jag vet inte. Och där kommer jag in på nästa punkt egentligen, och det är... Kan väl diskutera lite grann vilken skuld tränarna har i det här.
Ja.
För att... Ja, det är ju såklart svårt som utomstående att peka på exakt... Gör det, att det skulle ha gjort så här, eller så här, eller så här. Och komma med konkreta förslag, men...
Ja, inget har riktigt funkat heller. Zachrisson försökte ju coacha lite aggressivt. Det funkar inte heller. Idag var ju Bogren lite lugnare. Det var liksom, man ändrade inte så mycket idag. Eller sådär, så att... Jag vet inte riktigt... Ingenting har riktigt funkat deras drag.
Nej. Nej, för det får man utgå från att de ändå har gjort en hel del. Alltså att de försöker aktivt att komma
med åtgärder. De bytte plats på Macke och Alba idag i alla fall.
Ja, jo, precis. Nej, men just liksom sådana grejer i laguppställningen och sådär, det kan man ju göra. Men jag menar också vilken... Ja, det vet vi. Det är omöjligt att veta som utomstående. Men vad har gjorts för att motivera spelarna? För att ja, mana på dem, få dem att ta ut det här extra, få dem att bli det här laget som är fruktat att möta. Har det gjorts tillräckligt? Och det är jag nyfiken på när vi pratar med spelare nu efterhand, hur man faktiskt har upplevt det från tränarna. Och ifall man hade haft andra förväntningar på tränarna än vad man har fått, så att säga. Eller om man tycker att allting har varit fantastiskt, att nej, men tränarna kan inte lägga, liksom, de kunde inte ha gjort mer än vad de har gjort. Det är omöjligt för oss att sitta här och prata om ifall Bogren skulle ha gjort sig eller så annorlunda. Han kan mycket väl ha gjort en massa saker och vi kan ju inte veta det. Så att det ska bli väldigt intressant att höra. Men jag tycker ändå att det borde finnas mer att krama ur det här laget. Och därför så borde tränarna ha en rätt stor del i det i alla fall.
Ja. Jo, men så är det ju såklart. Att det är både ledarnas och spelarnas ansvar det här.
Mm.
Jag tänkte bara en annan bara tanke som kom upp. Man gick ju med Olle Eriksson Ek här nu i de två sista matcherna. Olle Eriksson Ek blekröst skulle jag faktiskt vilja påstå. Match 4.
Ja, det var han väl ändå, ja. Första målet.
Match och tränare. Han kanske går på ren inspiration i match 3 och är bra. Men släpper den där sista pucken.
Ja, precis.
Backhanden där, när han släpper första stolpen.
Ja.
Men där är vi ändå lite överens om att det kanske är ett lite avigt avslut med en backhand och sådär. Liksom. Men om vi bortser från det, så i första målet idag, kan han göra någonting där?
Men det känns lite så ändå. Den känns lite billig ändå. Jag har inte sett det liksom från så många vinklar. Jag har inte hunnit kolla på så mycket repriser. Men det borde nästan vara att han är felplacerad på något sätt. För att om pucken går lågt in till ena stolpen, så är ju runt 190 cm lång Olle Eriksson Ek definitivt lång nog att sträcka ut ett benskydd och ta det skottet. Det borde han vara i alla fall. Sen kanske den där pucken är precis över benskyddshöjd och precis under handsken, och då är det väldigt svårt. Det är jättesvårt med ett sånt som sitter lågt i bortre, så att säga, men ändå så visst är det väl ett skott som man ska ta, det kan jag tycka. Och sen är det ju den här, det är väl andra målet där han släpper den här returen. Som blir ganska billig också. Svårt att veta hur skymd han är på det skottet. Men han släpper i alla fall en retur som sen slås in, och där det blir så typiskt på något sätt. För SSK har haft en massa sådana returchanser som inte har gått in.
Ja.
Jag menar, Dala hade ju en idag till exempel där pucken gick under armen på Viktor Brattström och trillade ut precis utanför stolpen istället för att gå innanför. Alltså, de har verkligen haft marginaler mot sig, medan Stobik river egentligen bara, slår på den där returen och då fan trillar den in mellan benen på Olle Eriksson Ek.
Ja.
Det är liksom, det är så det har varit i det här slutspelet också. Så att,
hade ju behövt rädda det där 3-0-målet.
Ja.
Kom upp en stor räddning där.
Samtidigt tycker jag kan liksom inte klandra dem för att de byter målvakt och satsar på Olle i de sista två matcherna. För jag tyckte inte att Scholl riktigt var sådär tät och trygg och förtroendeingivande som han hade varit i slutet på grundserien, när man kände att ja, men nu har han hittat rätta spelet. Jag var inne på det förra avsnittet, jag tyckte att det är liksom fel när en målvakt blir liggandes raklång och ska rädda liksom med plockhandsken i luften. Det är, även om det är bra gjort, så är det inte så det ska gå till på något sätt. Så att jag upplevde att han var lite stressad i målet faktiskt i slutspelet, Thomas Scholl.
Nej, men totalt sett så är det inte på målvaktssidan ändå som det här avgörs. Alltså det blir,
kanske inte.
Det kan man väl kanske tycka, eftersom Karlskogas målvakt då räddar alla eller de flesta SSK-skotten. Men
ja, det är en väldigt målsnål slutspelserie får man säga.
Det.
Så att båda lagens målvakter gör det ju bra. Det är ju naturligtvis Karlskogas målvakter som vinner målvaktsmatchen. Men det är ju en väldigt, ja, det är väldigt lågt målsnitt på de här matcherna. Så att därför blir det ju att mål framåt är ju en mycket större faktor, tycker jag.
Ja, nu rullar vi förbi Skagenrinken här faktiskt.
Det gör vi faktiskt. inga spelare, ingen buss till synes va. Snedsläkt och ja. Och där kommer det inte spelas ingen seniorhockey i alla fall. J20 går ju väldigt bra.
Ja.
Så att de får väl rikta lite fokus på nu här. Är ju framme i kvartsfinal.
Slog ut HV där.
Slog ut HV. Det var en riktig skräll. HV71 i två raka matcher, bäst av tre. Väldigt starkt. Har inte sett än om de har fått klart med sitt motstånd som de ska möta nu i kvartsfinal. Men det är i alla fall på torsdag det börjar med hemmamatch i Scanarinken. Borde det vara. Jag hoppas att jag har rätt nu. Eller var det onsdag? Var det onsdag? Jag får reservera mig lite. Ja. Men skitsamma. De ska i alla fall spela kvartsfinal. Och ni får hålla utkik lite grann. Det är möjligt att vi faktiskt kommer att sända det här på lt.se också. Som med basketen och innebandyn och allt möjligt vi har sänt den här säsongen. Fotboll ska vi också sända så småningom här. Så håll utkik efter det ifall ni vill kolla på J20 och inte ta er till Scanarinken för matcherna och vad det nu blir för motstånd. Men ja, sidospår. Men J20 går bra, så det kommer ju spelas hockey i alla fall i Scanarinken lite till.
Det är väl inte helt oviktigt om det går bra för juniorerna liksom, om man tänker lite längre perspektiv.
Nej, men precis. Det är ju... har ju varit fram en bit förut, men jag tror inte de har varit så värst långt fram i slutspelet. De har väl skrällt någon gång förut mot bättre motstånd.
De hade väl tufft fjolår, hade de inte det?
Ja, då åkte de ju nästan ur superelit, heter det inte längre. Nationell heter det numera. Högsta serien för juniorerna i alla fall. Nu har det gått betydligt bättre. Ja, nej men...
Nej, men det är väl det vi har nu.
Vi kommer
fortsätta såklart och analysera och göra vårt efterarbete, så att det här kommer ni få mycket mer material att sätta tänderna i, så det lovar vi.
Ja, men vi har ju fått jättemycket beröm för våran bevakning den här säsongen, och det är ju skitkul att ni uppskattar det och att ni ser allt hårda jobb vi gör, för vi jobbar ganska hårt faktiskt, och vi tycker att det här är fantastiskt roligt att jobba med också, så att det är ju på så sätt är det ju en ynnest att ha det här jobbet och att få följa ett hockeylag som så många bryr sig om så pass mycket. Och det är ju tack vare ni som läser, ni som prenumererar, det är ju ni som gör det möjligt. Hade inte ni varit så här intresserade så hade ju vi behövt satsa på andra saker på tidningen.
Det blev ett antiklimax för oss också kan man säga.
Ja, men verkligen. Man hade ju... du också Leif, vi har ju båda varit oerhört taggade på det här slutspelet, förväntansfulla. Ja. Och tänkt oss, jag hade ju inte förväntat mig att de skulle gå upp naturligtvis, men att det skulle vara
en final. Jag hade nog jag vill inte jinxa någonting utåt, så jag vill inte säga så mycket, men det kan jag ju säga nu då. Så hade jag ju trott att SSK skulle nå final mot Brynäs och vi skulle liksom få en match game 7.
Ja.
Och där vi vågade inte säga att SSK skulle gå upp, men de hade ju ett lag som kunde gå till en final av Brynäs. Mm,
man tänkte ju det. Och det är ju därför det blir så oerhört bittert. För att man hade fått stora förväntningar på säsongen. Man tänkte att, precis som vi var inne på, att Karlskoga slår man ut i 4-1, kanske 4-2 i matcher. Ja. Och sen så får man kanske ett 0-8 derby. Som kommer bli helt episkt. Vi kommer komma ihåg i åratal. Och sen så kanske man då kan vinna det och gå till final. Men då, så blir det ju inte då.
Men då, vi trodde att SSK, vi gick ju också på den här myten, vad man ska kalla det.
Ja.
Liksom att vi trodde att det var ett välfungerande lag som skulle hänga dit puckarna i nättaken.
Ja, det är därför det blir så jätteintressant nu att höra lite hur man har upplevt det på insidan och hur spelarna känner över vad tusan var det som hände och varför. Och varför blev man sämre under slutet på säsongen istället för att bli bättre. Och hur mycket spelade det in allt det här mentala? Hur mycket har man tvivlat på sig själva egentligen? Eller har man varit helt trygga med det här? Och att måltorkan ska lossna och allt annat? Eller har man varit fundersamma och påverkad av det på något sätt? Vi har ju luskat lite grann nu här under kvällen efter matchen om det funnits liksom andra... faktorer som vi inte känner till, vad nu det kan vara, alltså som inte är skador utan att det är någonting annat som har hänt. Inte vet jag vad det skulle vara, men man frågar ju i alla fall, men det är ingen som har lyft fram någonting sånt i alla fall nu, och inte heller skadorna vill man ju egentligen prata så mycket om. Alltså alla pratar ju om det som undanflykter och sådär. Så att
ja.
Det vill man ju egentligen inte skylla på. Men det är klart att när vi frågar så berättar de ju om det naturligtvis. Men för att återknyta till det du sa. Vi kommer ju fortsätta jobba med den här säsongen. Det är inte så att vi lägger av nu. Utan nu blir det ju efterarbete som du sa. Prata med så många som möjligt. Det ligger ju lite grejer ute på sajten och kommer komma ut grejer löpande.
Ja, jag ska sätta mig och skriva Sebastian Dyk här nu till, den ska gå ut 05 imorgon.
Ja, och jag ska skriva Emil Georgsson, intervju går ut 08 tror jag vi sa.
Mm.
Men det är en ganska kort intervju egentligen med Georgsson, eller den är ju i alla fall direkt efter matchen. Så att det kommer ju göras fler intervjuer naturligtvis, särskilt med de som är ansvariga.
Vi har ju fler röster också, ska vi säga också. Jag har ju pratat med Liljegren, Alba, Zachrisson, Albin Karlsson lite kort.
Mm.
Alba var också kort i och för sig. En del är så besvikna att de ställer gärna upp och pratar, men de är så ledsna och liksom tyngda av det här. Så att de kan inte få ur sig mer helt enkelt.
Ja. Nej, precis. Så vi kommer ju prata med fler och... Och särskilt med tränare, sportchef, klubbdirektör och så vidare. Det kommer ju bli... särskilt de kommer man ju prata med återkommande naturligtvis. Så att, ja, nu rullar vi in här på parkeringsdäck i Täljehuset. Och vi är väl klara för det här avsnittet i alla fall av den här extrainsatta podden. Och så spelar vi in ett nytt avsnitt... Ett riktigt avsnitt så att säga.
På tisdag?
På tisdag kommer ut onsdag.
Imorgon. Ja, imorgon blir det här.
Ja, det blir det. Klockan är 2:15 nu. Så att, det blir det ju. Vi ska alltid snurra till det där.
Ja.
Idag och imorgon och hit och dit. Ja. Vi pratar namn på dagar nu istället. Då, så att vi kommer spela in under tisdagen. Det kommer ut på onsdag morgon.
Och nu är det
sen får ni lyssna på det
måndag.
Här vilken dag ni vill. Precis. Natten mot måndag har vi. Är vi här nu. Ja, det spelar inte så stor roll. Vi visste att det var matcher varannan dag, men nu är det fan slut faktiskt.
Mm.
Och det känns tomt.
Ja, det är nästan svårt att ta in faktiskt.
Ja. Och så är det nog för många av er som lyssnar också, kan man ju tänka sig. Det här blev inte vad vi alla hoppades på. Så är det. Mycket ska man uppleva och följa den här klubben. Tack för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ljudet höll även den här gången från bilen. Det kan ju vara lite si och så. Hoppas ni har överseende med det. Ta hand om er nu. Och ha det så bra.
Och nu vill jag avsluta med, som man säger, borta Nordamerika. Jag som är lite sån kille. There's always next season.
Så är det. Ha det så bra. Vi hörs snart.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.